Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sin embargo, el cuarto y definitivo iba a acabar llegando. Maniobra del Cebolla, centro al área. Recogía la pelota Diego Rivas, que de esa manera batía Claudio Bravo para establecer el 4-0 definitivo. Redebut y gol de Diego Rivas. Y el remate a bocajarro de Diego Rivas. Nada puede hacer el portero Claudio Bravo. Al final 4-0 para el Atlético de Madrid, sin líder en solitario, el equipo del Cholo.
Seger mot Real Sociedad var ju en snygg hommage till Argonés, men sen hackade det lite grann, va?
Ja, det gör ju faktiskt det. Ifall det finns en svacka den här säsongen så följer den på Real Sociedad-matchen. För i februari, ja, de förlorar mot Almeria och sen förlorar de mot Osasuna. Och mitt i allt så åker de ur cupen mot Real Madrid. Och det är ju verkligen en sån förlust som hade kunnat knacka dem ur kurs ifall de var gjorda av ett annat virke. Men möjligheten till revansch och upprättelse skulle ju uppenbara sig snabbt. För i början av mars, då är det dags att spela mot Real Madrid igen. Den här gången i ligan, den här gången hemma på Calderon. Men nu är ju inte längre läget optimalt, för den där serieledningen från Aragonés-matchen, den kom ju och gick, den åts upp och försvann, och inför avspark i ligaderbyt så är det 3 poäng upp till Real Madrid, och det fattar ni själva utifrån vilka de här klubbarna var och hur ligan fungerade, att det här kunde vara det. Ifall Atletico förlorade så skulle de vara 6 poäng efter en bit in i mars. Och det äter de inte i kapp. Ett Nej. Så stort avstånd, så sent in på säsongen mot en sån motståndare. Det var oöverbryggligt i den spanska ligan på den här tiden. Så det var leva eller dö. Ta poäng eller försvinna. Vinna, ja, då skulle de ju vara uppe på samma poäng som Real Madrid. Men det här var en derby eftermiddag då allt stod på spel. Och även om de hade med sig de där 2 vinsterna från Bernabeu, så är det alltjämt för tidigt att påstå att alla komplex och all pessimism var bortsvept, för det satt djupt alla år av alla förluster. Just hemma på Calderon så kan man inte påstå att Atletico hade haft någon vidare derbyfördel genom åren, för Real Madrid hade vunnit de 8 senaste derbymatcherna som spelats där. Och när väl allt rullade igång, så givetvis, matchen hinner knappt ens börja innan Di Maria hade slagit inlägg och Karim Benzema hade stött in bollen i mål. Och då hade det gått 3 minuter och det var verkligen den här känslan av en historia som upprepade sig. För det var inte bara det att Real Madrid alltid vann. De gjorde alltid mål tidigt. I de 12 derbyn som föregick detta så hade Real Madrid gjort mål första kvarten i 9 av dem. Så det var bara samma visa ytterligare en gång. Hur kunde vi tro något annat? Hur kunde vi på allvar inbilla oss att saker och ting faktiskt var annorlunda under Diego Simeone. När allt kommer kring så kommer de största och de rikaste att fortsätta vinna. Så var känslan på Calderon tills två av deras största, två av deras egna klev in i handlingen och än en gång fick historien att svänga lite grann.
Ja, för Kocke kvitterar, va?
Kocke kvitterar, och vi nämnde tidigare att Kocke var spelaren som efter kuppsegern på Bernabeu bredde ut Atletico Madrid-fanan i mittcirkeln. Och det är såklart en gest med kraft i sig, men den blir ännu starkare för de som vet att den där flaggan som Kocke hade med sig, det var samma flagga som hade hängt uppe i taket i hans eget pojkrum i alla de år han hade levt som Atletico Madrid-supporter och därmed som förlorare. För Kocke var så mycket atletisk som det överhuvudtaget var möjligt att vara. Han hade stått på en bar hemma i kvarteret som liten pojke den där dagen då Atletico Madrid åkte ur högsta ligan mot Oviedo. Då de åkte ur högsta ligan för första gången på 70 år. Och han hade då försökt förhålla sig till mentaliteten i kring sig. Behövt förhålla sig till sin farsa och hans polare som någonstans försökte med den här varianten. När man bara rycker på axlarna och säger, men vadå, vi åkte ur, vi bryr oss inte, vi är atleti.
Mm.
Och Kocke bara, men jag bryr mig visst. Jag känner ju att vi bryr oss. Jag är atleti, jag bryr mig jättemycket. Mm. 7 år gammal och med tårarna rinnande. Och egentligen var det inte Kocke själv som skulle bli storspelaren, utan det var hans brorsa Borja som själv hade varit en av de allra mest lovande i Atletis akademi, Atletis Canterra, men som fått avbryta sin satsning på grund av skador. Så det där med familjetraditionen och familjebanden till Atletico Madrid, det var en stor sak med Kocke. Men sen var det också en stor sak att han kom från Vallecas. Och det är ju en oerhört egensinnig del av Madrid. De gillar att se sig som en mer eller mindre autonom del av Madrid där nere. Och att överföra det till svenska förhållanden är ju svårt, för det går liksom inte att påstå att Södermalm i Stockholm skulle vara någon oberoende enklav där nere. Utan det enda jag kan komma på som överhuvudtaget närmar sig, det är väl i så fall Möllevången i Malmö, som ju sätter högt värde på stadsdelens egna identitet och stadsdelens egna mentalitet. Och Vallecas har ju sin egen elitfotbollsklubb, Rayo Vallecano, som på många sätt avspeglar den här stadsdelen på ett väldigt bra sätt. Men det är nog ändå rättvist att säga att stadsdelen är ganska jämnt uppdelad. Det är många som håller på Rayo där, såklart. Men det är också väldigt många som håller på Atletico Madrid. Folk som håller på Real Madrid, ja, de finns knappt där överhuvudtaget. Men det är ingen motsättning att komma från Vallecas och leva sitt liv med Atletico Madrid. Snarare tvärtom. Och Kocke kom också att förkroppsliga det gamla idealet om, den gamla drömmen om grabben från kvarteret som bara knallade ner till fotbollsklubben och kickade lite boll och sen plötsligt tog över världen. För i hög utsträckning var det precis så det gick till, och det var just den lokal förankringen som gjorde historien om honom så stark och så lätt att ta till sig. Hemma i Vallecas fanns det en bar som hette El Cochinillo, och den stöptes mer eller mindre om till Kockes egna supporterbar. Och det är inte på ett sätt att det flockades en massa japanska tonårstjejer där för att få en liten glimt av vart superstjärnan en gång vuxit upp, utan på så sätt att Kockes polare och Kockes släktingar och Kockes grannar samlades där för att titta på matcherna och sen vänta på att Kocke själv svängde förbi framåt kvällen för att käka lite skinka och snacka lite boll. Och det fanns en kraft i den situationen, men allt det där blev sen också nästan för perfekt för den som kollade på vad Kocke faktiskt hette, vad som var hans hela och fullständiga namn, och insåg att han bokstavligt talat hette Resurrection i mellannamn, alltså Resurrection, återuppståndelse. Ja. Här var grabben som hade stått på baren och sett sitt Atletico åka ur med tårarna rinnande, som sen hade vunnit cupfinalen i självaste Lejonkulan och brett ut klubbflaggan från pojkrumstaket i mittcirkeln på Bernabeu, och som därefter återvände hem till kvarteret för att snacka igenom grejen och gjorde allt detta bärandes på inte bara en frälsarstämpel utan ett återuppståndelsenamn. Det var liksom för perfekt. Ja.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
De fortsätter fighta sig mot Barcelona i liga, men de skulle nu även möta Barcelona i kvartsfinalen i Champions League.
Mitt uppe i allt annat, för det är verkligen en rätt stor del av den här berättelsen, men fram till den här punkten hade det inte riktigt känts så. Som sagt, Atletico, de tog sig igenom Champions League-gruppspelet utan att det ens märktes, så lätt gick det. Och sen så blev de förvånansvärt lite utmanade av ett obalanserat Milan. Utan på ett sätt är det nästan som att deras Champions League börjar först här i kvartsfinal mot då såklart FC Barcelona. Och det här är ett dubbelmöte som jag minns väldigt väl. Jag var nere på första matchen på Camp Nou och tar ju främst med mig minnet av hur den lilla brassesnidaren Diego i skymundan återvänt från ett Tysklandslån för att ge laget lite mer kreativ potens. Och egentligen var väl det tänkt att göra skillnad i det liksom lilla låsta spelet. Ifall motståndarna sjönk djupt, ja, men då kunde Diego lirka. Då kunde Diego hitta ett instick. Men det han gör på Camp Nou är ju istället att han vräker in en distansskottslägga från sisådär 30 meter och chockar hemmaarenan. Det var chock som präglade Camp Nou när den där missilen susade in. Och sen kvitterade visserligen Barcelona, men med 1-1 från bortamatchen är det återvände Atletico till Calderón med någon typ av försprång. Och när det väl var dags för match så nådde både laget, klubben och arenan någon typ av ny nivå. För gamla Vicente Calderón-stadion, ja, det var en fantastisk plats att se fotboll på vilken söndag som helst. Men det var också en arena som hade, ja, men den där märkliga förmågan att liksom växa med uppgiften. Det kändes när det var stormatch på Vicente Calderón. Och frågan om det någonsin kändes så starkt och så mycket som på den här returen mot Barcelona. Var du någonsin där eller?
Nej.
Nej. Ja, det ska du sörja, för den chansen är ju borta för alltid nu. Nerknackad och jävlig som den numera är. Men det var ju ingen speciellt inbjudande arena, trots att den låg rätt centralt i Madrid. Kvarteren där arenan låg belägen var rätt ruffiga och närmaste granne var något övergivet bryggeri. Och sen ramades ju allting in av att en stor jävla motorväg bokstavligt talat löpte in under huvudläktaren. Det, ja. Det var märkligt. Ja. Men sen var det ju också så att Manzanares-floden rann alldeles in till detta. Och det borde väl bidra till liksom en trivsam liten naturupplevelse. Men på något märkligt sätt så innebar det istället att det alltid blåste så i något helvete på Calderón. Och det kan jag inte riktigt fatta, för det var inte så att det här var något stort stormande vattendrag som drog med sig vind ner från bergen. Men det blåste fan alltid på Calderón in till Manzanares-floden. Men det kunde vara hänt, för arenan hade karaktär. Arenan var unik. Och arenan präglades inte minst av den brantaste jävla klättring jag någonsin upplevt på en fotbollsläktare. De gånger jag satt där, den låg allra högst uppe på huvudläktaren och det var en bergsbestigning att ta sig upp dit. Du var tvungen att liksom slå basläger när du var halvvägs upp, för du klarade inte klättringen i ett enda toppförsök. Men det är klart att branta läktare är ju goda läktare. Och när de var fyllda och när de var entusiastiska, ja, då var det inte bara vinden som rullade in från Manzanares, utan då var det verkligen ljudet som rullade ner längs läktarna likt en jävla ostoppbar lavin. Och som sagt, Calderón var egentligen alltid bra, alltid välfylld. De snittade ju mer än 42 000 även när de var nere i tvåan. Men de här kvällarna då det verkligen gällde, ja, då var det en plats med få motstycken för att titta på fotboll. Ja, jag har faktiskt aldrig varit i Sevilla och det är väl den stora svarta fläck jag har kvar på min personliga europeiska fotbollskarta. Och därför kan jag inte riktigt uttala mig om Sevilla hemma och Betis hemma. Men därutöver har jag varit överallt i Spanien och sett alla typer av matcher på alla olika arenor. Och det finns inget som kan mäta sig med Calderón när Calderón verkligen var bra. Och än en gång, jag vet inte om arenan någonsin var så bra som den var just den här kvällen i Champions League-returen mot Barcelona. För till att börja med så var i stort sett hela arenan, i alla fall tre läktare, draperade i ett enda barskt och uppfordrande Luis Aragonés-budskap. Ganar i Ganar i Volvera Ganar. Vinn och vinn och vinn igen. Det var orden inför just den här matchen. Och som laget svarade upp, som energin reflekterades mellan läktare och plan och studsade fram och tillbaka och byggde upp och byggde på. För Barcelona visste inte vad det var som träffade dem. 20 minuter in så ledde Atletico med 1-0 och hade dessutom haft 3 bollar i ramen. Mm. Det här var en ny nivå. De hade aldrig spelat så här bra tidigare. De hade aldrig uppträtt med den här övertygelsen och den här kraften. Nu hade laget liksom gått från att prestera väl till att bli en naturkraft, en lavin, en tidvattenvåg. Och även om Leo Messi och hans Barcelona inte bara dukade under och förliste, så var de aldrig särskilt nära. Nej. Totalt bortspolade under matchens första tredjedel. Sedan fick de väl någon form av fotfäste, men det var inget snack och ingen diskussion om att Atleti var det bättre laget och att Atleti skulle gå vidare.
No podía Jordi Alba, attenzione, lo tiene! Palo! Se lo pierde Adrián. Atención con Coque, la pelota la está buscando. Intenta Villa, el centro de Villa puede ser, ahí está otra vez Adrián, ahí está el primero. ¡Gol! Coque. ¡Gol! Gol del Atlético de Madrid. Lo hizo Coque, señores, en el comienzo del partido, a los 5 minutos, Atlético de Madrid 1, Barcelona 0, Coque lo hizo.
En el saque lateral anterior, cuando comentamos lo de García...
Och i semifinalen väntar Chelsea ett väldigt speciellt återseende, va?
Ja, även om de inte riktigt var där, för det var ju det där med Diego Simeones mässande om en match i taget. Eller som man sa på spanska, partido a partido. Ja. Chelsea, visst, det kommer. Men först Villarreal i ligan, seger. Sen Getafe i ligan, seger. Sen Elche i ligan, seger. Och då hade de ju positionerat sig. Då visste de att skulle de fortsätta vinna partido a partido hemma i ligan, ja då skulle de plocka hem den. Och utifrån det utgångsläget så tillät de sig sen att fokusera på Chelsea och den där emotionellt överlastade återföreningen med Fernando Torres.
Ja.
Den förlorade sonen. För du kan inte överdriva hans symboliska betydelse i en speciell fas av Atletico Madrids historia. Han kom ju fram under de allra mörkaste jävla förloraråren där nere i andra divisionen. Och då kom han ju fram som Luke Skywalker. Ja. Liksom.
Han såg ut lite som honom också.
Ja, men faktiskt. Ja. Ja, men verkligen den lilla pojken som genom sin begåvning och sin kraft utgjorde rebellalliansens allra sista hopp mot det ondskefulla imperiet som hade omringat och översvämmat dem. Det var det som var paketeringen. Det var det som var dramaturgin. Det var i rätt hög utsträckning det som var realiteten. För det var ju Torres, 16, 17, 18 år gammal, som sköt Atleti tillbaka upp i högsta ligan. Som fick dem att i alla fall kunna hävda sig lite grann. Som gav Atleti-anhängarna någonting att tro på och skryta om. För det var ju något att skryta om att en av deras egna på ett så tydligt sätt var på väg att bli en världsstjärna. Men problemet var givetvis att en världsstjärna kunde inte stanna i Atletico Madrid när laget var så svagt och klubben så vanskött. De blev ju till sist tvungna att sälja honom för att rädda ekonomin. Och även om Fernando Torres själv insåg att hans karriär krävde en flytt, så lämnade han ju ändå klubben i tårar, sammanbruten, plågad av den där känslan att inte kunna stanna i den enda klubb han egentligen någonsin ville spela för. Och likt en annan Luis Aragonés så bar han ju sen Atleti med sig vidare ut i världen. Oavsett om han spelade för Liverpool eller för Chelsea eller för det spanska landslaget. Han trivdes ju i Liverpool, men när Spanien började vinna titlar och när Fernando Torres började avgöra finaler, då firade han ju inte EM och VM-guld med Liverpools klubbfana, utan även om han tillhörde den klubben så struttade han ju runt på inneplan med Atletis flagga, ja. Atletis färger. För det var det som var hans klubb. Ja. Det spelar ingen roll vilka som anställde honom.
Fan vad sensationellt bra han var när han var... Innan vad var det som hände egentligen?
Det var väl någonstans skadorna och inom honom faktiskt även åldern, ja, som kom i kapp. Han var ju en gammal fotbollsspelare tidigt, just eftersom att han hade börjat spela, ja, A-lagsfotboll som 16-åring. Fått bära hela Atletico både mentalt och fysiskt under många år. Så jag tror han var nednött och nedbruten, ja, i ovanligt unga år.
Hur är eftermälet bland Liverpool-fansen på honom?
De blev ju besvikna för att han valde att flytta till Abramovits Chelsea. Ja. Och det uppfattades som att han gjorde det för pengarna snarare än för karriären, som det ju ändå var frågan om, ja, när han gick till Liverpool. Men hur misslyckad han än var i Chelsea så vann han ju faktiskt Champions League med, ja, den klubben. Och han slog ut, han avgjorde mot Barcelona borta på Camp Nou. Så han hade ju sina stunder, ja, även där. Men
han var ju väldigt bra i Liverpool ett tag.
Ja, i Liverpool var han otrolig. Han, ja, och Gerrard liksom kombinerade, ja, och Benitez gjorde dem effektiva. Hur vass som helst. Ja. Men när han nu då skulle återvända till Calderon för att spela Champions League-semi. En Champions League-semi som han aldrig någonsin trodde sig kunna få uppleva på den arenan. Så tycktes, nej, men hela spektaklet på förhand nästan vara på väg att svämmas över av sentimentalitet. Skulle Torres kunna klara av att prestera? Skulle Atletico Madrid klara av att hantera den speciella situationen? Och nu var det väl inte så att Diego Simeone påverkades så mycket av alla dessa känslor. Jag tror inte han tillät sitt lag att heller göra det. Men på något sätt ändå lite typiskt att matchen blev en stor icke-händelse. Det mest dramatiska som hände var att Thibaut Courtois till att börja med besegrade paragraferna och kom ut i Atleticos mål trots att han tillhörde Chelsea. Och att Chelseas målvakt Peter Cech därefter gick och blev skadad tidigt och att gamle australiensan Mark Schwarzer fick komma in och ersätta honom.
Ja.
Men det var rätt mycket det. Jag var på den matchen också och minns att det blev ingenting liksom. Nej. Det blev 0-0. En känsla av att José Mourinho förmodligen fick exakt det han var ute, ja, efter. Och en triumferande borta sektion som sjöng Diego Costa, "We'll see you next year". Ja. Apropå transferbalansen och maktförhållandena som rådde de här två klubbarna emellan. Ja.
Och hur blir returen då?
Ja, den ska vi komma till. Men först ska vi enligt Diego Simeones maximer skjuta in att Atleti mellan de två Champions League-semifinalerna åkte ner till Valencia och tog en jätteseger på Mestalla och på så sätt positionerade sig ännu bättre gentemot ligatiteln. Nu var de knappt ens en enda seger ifrån. Och när de väl hade gjort det enligt sin partido a partido maxim, ja, då kunde de åka till Stamford Bridge, möta Fernando Torres igen och konstatera att den här gången räckte tydligen bara sentimentaliteten så långt. För en dryg halvtimme inne i matchen, ja, då springer Fernando Torres in 1-0 för Chelsea mot Atletico Madrid. Men en hjälte kan flytta, andra hade ju faktiskt återuppstått i hans ställe. Koke Resurrection, han springer omedelbart och bara hämtar ut bollen ur målburen och rusar upp mot den mot mittcirkeln för att rulla igång spelet igen. Det här var inte ett Atleti som knäcktes, som gav upp eller enbart kunde försvara sig fram genom turneringar. För ifall de hade sprängt gränser genom att bara skölja över Barcelona i kvartsfinalreturen, ja, då sprängde de på något sätt gränser även i den här matchen genom att spela, ja, men en nästan ny typ av Simeone-fotboll. Den här returen, det var väl det närmaste det här laget någonsin kom att spela någon typ av tiki-taka-fotboll. Mm. För de började plötsligt diktera villkor och dominera bollinnehavet, men samtidigt förbli vägvinnande i sitt spel. Jag vet inte vad som var deras allra bästa match den här våren. Om det var Barcelona hemma, om det var något annat eller om det var Chelsea borta. För under stora stycken av den här returen, de spelade som Brasiliens VM-landslag 1970. Ja. De är otroligt vägvinnande och effektiva. Och det där med att vända ett 1-0 underläge, ja, men det var väl inga problem egentligen. Forwardsvikaren Adrian såg till att komma med ett tungt bidrag till säsongen när han kvitterade strax före pausvilan. Och sen kommer matchens dubbelmötets nyckelsekvens efter en dryg timme då Diego Costa får med sig en straff och då Diego Costa sen tänker sig att slå en straff. Men det är inte alldeles enkelt.
Han lägger dit bollen flera gånger. Eller vad?
Ja, nej, men ja, precis. Det är ju strul med straffpunkten.
Ja.
Det är inte någon riktig straffpunkt, utan det är mer en golfbunker i miniatyr. Ja. Och det är ännu en gång en sån här domare som insisterar på att den minst han ska dit ändå. Och Costa får inte att ligga rätt. Och han sparkar och han gräver. Han försöker justera och domaren gnäller. Och det tar tid och det blir ju nervdaller och det framstår allt mer som en psykologisk situation där det är omöjligt för straffskytten att göra mål. Mm. Men den tillresta Atletico-sektionen, den inser ju vad som står på spel och den försöker stärka Diego Costa på det bästa sätt den kan tänka sig. Under den här utdragna sekvensen så börjar den skandera högre och högre och högre de vackraste och mest kraftgivande ord de överhuvudtaget kan tänka sig. Luis Aragonés, Luis Aragonés, Luis Aragonés. Och när Diego Costa till sist då ska skjuta straffen och gräva upp bollen ur den där bunkern, då gör han det med häpnadsväckande övertygelse. Det blir någon typ av bunkerslag.
Ja, men
han pitchar ju upp den i nättaket. Ja. Och det som förmodligen var alldeles oerhört svårt såg rätt jävla enkelt ut. Och redan där är det egentligen avgjort. Det finns inte en möjlighet att Mourinhos Chelsea ska lyckas göra två mål på detta Atletico på den återstående halvtimmen. Inte så som Atleti har spelat fram till dess och inte så som Atleti sedan fortsätter spela. Med 10 minuter kvar, ja, då är det de som är matchens nästa och sista mål. Det är Arda Turan som definitivt punkterar semifinalen. Och Diego Simeone flyger ner mot hörnflaggan med rocken fladdrande efter sig. Som en ung, framgångsrik José Mourinho.
Exakt.
Den gamla, allt mindre framgångsrika José Mourinho stod bredvid och tittade på. Och redan där kändes det någonstans som att kraften i de lite mörkare fotbollskonsterna, ja, de höll på att rinna ur Mourinho och höll samtidigt på att tappas in i Simeone. Det här var nästa sheriff i stan och det var han som hade vunnit duellen. Själv så pratade han ju såklart inte på det sättet, utan han avslutade kvällen med att tacka spelarnas mammor som födde de här pojkarna. Och sen lade han till ytterligare några ord, men det var vägen han valde.
Någonting med kohones, va?
Mycket kohones. Det är ju rätt svårt att översätta och överföra det där tjatet om kohones från en latinsk kultur till en svensk kultur.
Så jag såg en svensk det, översättning. Det såg inget vidare ut, tycker jag.
Ja, det funkar inte att direkt översätta och börja tjata om pungkul. Det funkar liksom varken det. Kulturellt eller kontextuellt. Nej. Så vi låter honom och det passerar. Ja.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En 6 dagar senare så åker de till Barcelona.
Ja, det är en ren final mellan de två lagen högst upp i tabellen. Och en sån har inte spelats i den spanska fotbollen på 53 år. Men som sagt, Este Atleti. Det är Atletico det här och det är klart att det går till helvete. Mm. Det går en kvart och sen har Diego Costa tvingats av. Han knallar av planskadad och gråter. Och Arda Turan har tvingats av. Han går av skadad och sitter på bänken och gömmer ansiktet i tröjan. Och ute på plan spelar kapten Gabi med ett sprucket revben. Det här är inget som någon vet om. Han har inte ens berättat det för sina lagkamrater för att han är rädd för att det ska sippra ut och att motståndarna ska börja spela med det. Men hur mycket han än strider och kämpar så går han någonstans på försämrad kapacitet. Och där har du ju tre av de absoluta nyckelspelarna mer eller mindre ur stridbart skick. Och ett ganska nedslitet och redan på förhand lite besviket Atletico Madrid kan såklart inte bära så här svåra smällar mot ett ganska tunt lagskelett. Och okej, de håller emot så gott de kan, men naturligtvis en dryg halvtimme in i matchen, ja, då hittar Leo Messi fram till Alexis Sanchez som dunkar upp ett skott i nättaket.
Otroligt mål faktiskt.
Ja, det får man säga. Ja. Och vad kan det vara på Camp Nou? 95 000?
96 973.
Ja, för att häfta en siffra. Ja, nej, de jublar ju. Det är nästan enbart hemmafans också. Det är ju allt det där med den spanska bortatraditionen. Jag tror att Atleti hade, ifall vi ska gissa, 447 bortafans på plats. Ja. Det var ingen jättesektion. Nej. Och liksom 100 000 emot dig. Skadorna som bara följer slag i slag, baklängesmål inprickat, serieledningen bortblåst. Ah, det är en tung pausvila att släpa sig in till, både för spelarna och för Diego Simeone. Mm. Men riktigt vad som sägs och vad som sker i den där pausen, det har aldrig kommit fram. Men det vi kan anta, det är ju att Simeone på något sätt har vädjat till den allra sista kraftansträngning. Har vi nu kommit så långt, ja, men då måste vi ju i alla fall få ihop till ett rejält sista jävla försök. 3 steg från toppen. Vi kan inte börja klättra ner redan nu. Vi måste ju ändå försöka ta de 3 sista kliven. Hur jävla svårt det än må verka, så begär ingenting, förväntas ingenting, men vill ändå i alla fall mana till ett allra sista försök med de allra sista krafter som går att uppbåda. Och när bollen väl sätts i spel igen, då är det just en sista kraftansträngning, en sista kraftansamling som vi får bevittna. För kanske var Barcelona hemma i Champions League det bästa det här laget spelade. Kanske var Chelsea borta första i Champions League det bästa det här laget spelade sett över en hel match. Men sett till en enskild period, då tror jag inte att det går att säga något annat än att de första 20 minuterna av den här andra avgörande halvleken på Camp Nou är det allra bästa de presterade. För de trycker fram och de låser fast Barcelona och de släpper aldrig greppet. Barcelona kan inte slå några passningstrianglar. Barcelona kan inte vrida sig ur någon press. Barcelona kommer inte över halva plan.
Nej.
Det har inte ens gått 5 minuter av andra innan Gabi lyfter in en hörna och Diego Godin klättrar högst av alla och trycker dit kvitteringsnicken.
Ja.
De vinner inte matchen, men de vinner ligan. Ligan som var omöjlig att vinna utifrån deras utgångspunkt, utifrån deras förutsättningar. Och det är ju faktiskt så att till och med hemmapubliken inte bara accepterar detta, utan det är rätt stora stycken av den som till och med verkar uppskatta detta. Mm. När Barcelona-fansen troppar av så är det ganska många av dem som skanderar Atleti, Atleti.
Mm.
Och det går väl å ena sidan att prata om en supporterskara som fått så mycket och varit så bortskämd att inte ens en tappad ligatitel berör dem så jävla mycket.
Nej.
Men det ska också sägas att det är en fotbollspublik som har vett att uppskatta det extraordinära och på så sätt kan låta bedriften de just har skådat övertrumfa besvikelsen som de garanterat upplevde.
15 sekunder. Juanfran va sacar, lo hace atrás para Miranda. Golpea largo la pelota Miranda. Mira el crono, va a acabar. Campeón de liga. El monumento, el coraje, al esfuerzo, a la fe del Cholo y de sus guerreros. El Atlético de Madrid es campeón de liga. Campeón de verdad. Echándole el resto, subiendo el Turmalet en cada partido.
Aplausos
con lesiones de Diego Costa Yarda y el Camp Nou, Ricardo, se vuelca con el campeón.
Aplausos del Camp Nou a los jugadores del Atlético de Madrid, rostros serios de enfado en los jugadores del FC Barcelona, Gerardo Tata Martino recibiendo a cada uno de sus jugadores. Abrazo también en Simeone de Gerardo Tata Martino, que felicita a Juanfran y el Camp Nou gritando Atleti, Atleti,
Atleti. Atleti, Atleti. Solo gritando y saludando al campeón. Porque miren ustedes, probablemente no sea el estilo más bonito aquí en este estadio, se disfrutando de un fútbol.
Ytterligare en gång är det väl nästan så att man önskar att det här vore slutpunkten.
Ja, verkligen.
Att Atletico Madrid hade spelat färdigt och vunnit färdigt och vi kunde släppa iväg dem. Men det var ju inte riktigt över. De hade ju segrat sig fram till ytterligare en match. Och den matchen skulle ju bli den största av dem alla. Den största en klubb överhuvudtaget ens kunde fantisera om att spela. För redan när det var dags för semifinaler så framstod det väl som att ödet någonstans var oundvikligt. Det här skulle bli returmatchen mot den egna historien. Det här skulle bli möjligheten till att ta revansch på FC Bayern från finalen 1974. Men nu blev det inte så. Nu föll FC Bayern i sin semi. Och där kan man väl tycka att insatserna borde ha skruvats ner lite grann. Men istället så blev det precis tvärtom. Det var den maxade finalen som inte blev av. Och som istället ersattes av något ännu större.
Ja.
Det allra första derbyt i en Champions League eller en Europacup-final.
Och den skulle spelas i Lissabon och jag antar att du var där, va?
Ja, det var jag absolut. Men jag hade en ganska okomplicerad färd dit. Däremot så var det rätt svårt att ta sig till Lissabon från Madrid på ett enkelt sätt under just de här dagarna. Det var rätt många som ville göra den resan. Men sen är det ju för sig inte världens allra mest komplicerade resa. A5-man, motorvägen, den går hela vägen från den ena staden till den andra, även om det nu är 65 mil emellan. Men det är inte bara motorvägen som löper hela vägen fram, utan det är ju faktiskt även så att från Vicente Calderón-stadion. Då rinner Manzanares-floden västerut till platsen där den går upp i floden Tagus och sedan fortsätter hela vägen fram till Lissabon. Och det fanns de som ville bygga symbolik av det. Det fanns säkert de som fan försökte paddla kanot hela vägen från Atleticos hemmaarena till finalstaden. Men nu väntade en träff med ödet för alla inblandade. Nu väntade en match som överhuvudtaget inte kunde vara större än vad den skulle bli.
Hur blir matchen då?
Ja, den är ju tuff, tajt och tät, precis som väntat. Och Atletico Madrid lyckas ju på något sätt hitta kraft nog för att överträffa sig själva ytterligare en gång. De rasar ju inte ihop den här gången heller när deras bästa spelare går av, utan de fortsätter strävsamt och metodiskt och uppoffringsvilligt att följa sin plan och sin filosofi. Och Real Madrid kommer med Cristiano och Bale och Benzema och Di Maria och Modric, men Atleti står inte bara emot, utan Atleti hävdar sig. Atleti tar ledningen, och det är ju ett speciellt mål, för i Real Madrids mål stod ju som sig bör Iker Casillas, men han hade ju haft en mardrömsperiod som följde på José Mourinhos avslutande tid i klubben. Det hade ju skurit sig gentemot Mourinho i förlängning gentemot mer eller mindre hela klubben, så den här säsongen hade han egentligen varit petad mest hela tiden. Han hade fått stå 2 ligamatcher och istället reducerats till en kuppmålvakt. Men i mandatet som kuppmålvakt så ingick det ändå att spela Champions League hela vägen in i och över finalen. Så nu skulle han ju visa, nu skulle han demonstrera att han såklart fortfarande var inte bara Real Madrids utan kanske världens bästa målvakt. Han skulle utgöra den här sista kvarvarande länken tillbaka till det Real Madrid som fanns före Florentino Pérez, och han skulle fortsätta bygga på sin obrutna svit av framgångar mot Atletico Madrid. Han hade spelat 26 derbyn, han hade aldrig förlorat. Nej. Och så gick det nu en halvtimme, och så blev han alldeles för överambitiös när han skulle ut och plocka bollar i en andra våg efter en hörna. Och så kom han helt fel på mellanhand, och Diego Godin, väldiga Diego Godin, kunde nicka in ytterligare ett mål som länge tycktes ge Atletico Madrid ytterligare en osannolik titel. För Atleti förblir Atleti. De spelar sitt spel, de kontrollerar sin match, och de reducerar Real Madrid till väldigt få chanser. Visst, Ronaldo har någon frispark, det är någon halvchans på något inlägg, men det här är det Atleti som bara släppte in 6 mål på 12 matcher på vägen fram mot Champions League. Och de släpper ju egentligen inte till något nu heller. Gareth Bale har någon rush och kommer in i straffområdet, men får inte iväg något vettigt avslut, och nu är matchtiden så gott som slut. Men det kommer ett tillslag mot Atleti innan matchklockan är på 90, och det innebär att även Felipe Luis tvingas avbryta skadad. Nu är det inte en offensiv spelare som faller ifrån, utan nu är det en pjäs i den här ogenomträngliga backlinjen, och garanterat så påverkar ju detta, och definitivt så bidrar det sen även till det som händer innan domaren blåser av. För vi är ju långt inne på stopptid nu. Vi är djupt inne på en väl tilltagen stopptid. Det är 5 minuter på tilläggsskylten som fjärde domaren visar upp, och det är inte den typen av andra halvlek som normalt sett hade givit 5 minuter. Men så kan det vara i en Champions League-final. Men den 91:a minuten går, och den 92:a minuten går, och det blir ryckigt spel och det blir lite fasta, men det händer ju inte så mycket, och Atletico Madrid-fansen De blir högre och högre när de tillber sin enda gud. Luis Aragonés, Luis Aragonés, Luis Aragonés. De ska vinna, de ska vinna, de ska vinna igen och de ska vinna. Och i just den här matchen så har faktiskt kapten Gabi sett till att Luis Aragonés namn har broderats in i kragarna på matchtröjorna med guldtråd. Och till slut är vi nu bara en eller ett par stopptidsminuter ifrån den slutgiltiga triumfen. I praktiken är det en enda återstående fast situation att hantera. En enda hörna kvar att försvara. Och ja, ni vet ju.
Todo Real Madrid dentro del área, buscando cabezazo, gol! En el de la buena suerte, ¿eh? Hay alargue, 1-1.
Y por algo dicen que son noches mágicas, porque hasta el final nunca se sabe qué nos depara.
Ni vet ju vad som hände när Luka Modric ska in den där hörnan, och på något jävla sätt så kan plötsligt Sergio Ramos gå i upp oattackerad vid straffpunkten. Och därefter smiter bollen in på nästan exakt samma ställe nere vid målvaktens högra stolpe som Schwarzenbecks distansskott gick in prick 40 år tidigare.
Ja.
Den här gången är det Sergio Ramos på nick. Och den här gången har det gått exakt 92 minuter och 48 sekunder. Och det är ju väldigt många Real Madrid-anhängare som har tatuerat in den siffrorkombinationen.
Han har ju gjort själv också.
Ja, det är klart han har. Ja.
Och det... man ogillar ju, i alla fall jag gör det. Men man ogillar, men samtidigt så beundrar man om något fruktansvärt också. Liksom.
Ja,
det...
visst, vilken jävla.
Men att se hans 92-48-tatuering är ju inte skönt alltså.
Ja, men det är ju någonstans också ett understrykande av hur otroligt stort och viktigt det här var även för Real Madrid. Ja. Det var inte bara en av 10 triumfer. Det var inte bara en av, jag vet inte, 15 finaler. Det här var den stora matchen, den stora finalen. Och de var några få minuter ifrån att förlora den. Men när den där bollen väl går in, när kvitteringsmålet är gjort, när förlängningen väntar, då är det över. Då är det slut. Det är inget kvitteringsmål, utan det är i praktiken ett segermål.
Såg du Ancelottis reaktion när han gjorde...
Låt missa att han höjde på ögonbrynet.
Alltså, det var ungefär så här, ja. Och sen så ingenting mer.
Däremot minns jag hur jag såg Diego Simeones reaktion från läktaren omedelbart efter målet. För han går in, han konstaterar faktum, det går liksom 2, max 3 sekunder efter målet. Innan han är ute och patrullerar längs sidlinjen och går ner mot Atletico-kurvan och försöker vifta och pumpa igång de sina ytterligare en gång. Jaha, det var det. Mål insläppt. Nu kör vi igen. Upp i nivå. Partido a partido. Minut på minut. Det ska hjärtslag för hjärtslag. Det ska gå. Men det kunde inte. Det fanns inget kvar längre. Det var så väldigt stark känsla där på arenan att det redan var avgjort, och jag tror att båda lagen själva kände det. Atletico Madrid, de försökte såklart hålla huvudena högt, men det var bara att kolla på Iker Casillas. Han var ju några få minuter ifrån att bli en gigantisk syndabock, och istället så skulle han få stå på vinnarsidan. Han gick ju fram och kysste Sergio Ramos av lättnad redan innan förlängningen hade börjat. Och uppe på hedersläktaren stod Florentino Pérez och kramades med den spanska premiärministern José María Aznar. Och bilden av det var ju någonstans bilden av hur makten höll ihop och hur makten alltid skulle vinna. Och förlängningen, alltså, jag pallar inte att gå igenom förlängningen i någon större detalj.
Väl nicka in.
Di Maria sprang och sprang och var helt jävla ostoppbar, och Atletico Madrid var färdiga och slut, orkade inte springa med Di Maria. Så han sprang vidare och han gjorde ett mål. och sen blir det en straff och på prick 120 minuter, ja då står Cristiano Ronaldo där och slår in den allra sista spiken, den allra sista sparken. Och sen drar han av sig tröjan och står i någon jävla hulkpose.
Det har man också kräkas över. Ja, det så jävla... Hur var det att se honom på läktaren egentligen?
Ja, alltså jag vet inte. Det... Jag kan ju aldrig sätta mig in i hur det var för de som verkligen berördes. Men klart att jag behöver liksom sitta och hyckla med vilket håll jag hoppades att den här finalen skulle gå åt. Nej. Det är klart att jag ville att Atletico Madrid skulle vinna. Och det är klart att jag hoppades att Cholo Simeone skulle bli än mer odödlig än vad han redan var. Men nu blev det inte så. Nu stod Cristiano Ronaldo där och spände sina muskler och gjorde på så sätt kontrasten mellan de två klubbarna tydligare än vad den någonsin annars kunde bli. För det finns något i det där. Där stod Ronaldo med sin torso och det var Ramos med sina tatueringar. Och det var Real Madrid-spelarna, groomade och jävliga. Och på andra sidan, på den besegrade sidan, ja, där kravlade Atletico-spelarna runt i stoftet. Och de är ju orakade och krumma och lite tunnhåriga. Och de såg ut som dina grannar snarare än några jävla gudar. Ja. Och det de betydde, i alla fall för mig, det var ju någonstans ett fastklamrande vid den här idén om att fotbollen ska i första hand vara för de som inte har, snarare än för de som redan har allt. Och det där är ju så förtvivlat svårt att lyckas hålla fast vid. Det var det redan 2014 och det är ännu mycket svårare 2021 när Atletico Madrid gått från att vara klubben som förlorade den här finalen till att bli klubben som är med och grundar den där satans superligan. Men 2014, ja, då kunde de i alla fall falla tillbaka på den här övertygelsen om att Atletico Madrid trots allt ändå var någonting viktigare och någonting större än enbart vinster och förluster. Det var något de alltid återvände till. Att Real Madrid, att det är en klubb fängslad av sina resultat. Det är en klubb som måste vinna. Men Atletico Madrid är inte fängslade av sina resultat. Utan Atletico Madrid, de är fängslade av en känsla. Och det här var ju den värsta tänkbara förlusten. Det är väl Schalke 04 där 2001. Ja. Men annars kan jag inte föreställa mig någon värre förlust inom elitfotbollen. I alla fall under 2000-talet. Det var en förlust som hade kunnat knäcka vilken annan klubb som helst. Men på den här tiden, då kunde inte förluster knäcka Atletico Madrid. Atletico Madrid, de visste hur man förlorade. De behärskade att förlora. Det var en klubb som bara grät när den vann. Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar för dem att skriva om.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.